Tack för den förbönen förut och tack för gåvan som har samlats in till bussmissionen också, vårt arbete. Jag skulle vilja stanna inför en text därifrån Gamla testamentet och vi ska gå till Andra Konungaboken, det 6:e kapitlet. Och vi ska också läsa från det 7:e kapitlet. Andra Konungaboken, det 6:e kapitlet och från vers 24 och 25 där. Därefter samlades Ben-Hadan, kungen i Aram, hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Det blev stor hungersnöd i Samarien. Det belägrade ända till dess att ett åsnehuvud kostade 80 siklar silver och en fjärdedels kab duvspilling 5 siklar silver. Det var ju så här när det var krig på den tiden, så visste fienden att vi kan inte inta den staden för de har en sån belägringsvall, en mur runt hela staden. Men de visste ett sätt och det var att belägra staden. Man la en ring av sina soldater runt hela staden och så belägrar man denna. Och så visste man förr eller senare så kommer matförrådet att ta slut där inne. Och det här kunde ta månader, år också som de belägrade på detta sättet. Och nu hade man belägrat staden Samaria och det blev en fruktansvärd hungersnöd där. Man började betala stora summa pengar för sånt som inte var mat. Och det gick så, när man läser vidare här, så ruskigt var det att man till och med åt sina egna barn. Alltså det var en fruktansvärd situation för invånare i staden. Och inne i staden Samaria fanns också profeten Elisa. Om vi kan läsa där i det 7:e kapitlet, vers 1 och 2, vad profeten får säga. Elisa svarade, hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid den här tiden ska man i Samariens port få ett seamått fint mjöl för en sikel och två seamått för en sikel. Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen, även om Herren gjorde ett fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske? Elisa sade, du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta av det. Ja, här talar profeten om att det ska komma mat imorgon, men de undrar hur ska denna räddning ske? Och utanför Samarias stad så fanns det 4 spetälska som levde där. Och vi ska se vad deras samtal är där i vers 3 och några följande versar. Utanför stadsporten uppehöll sig 4 spetälska män. De sade till varandra, varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi bestämmer oss för att gå in i staden nu där det är hungersnöd så kommer vi att dö där. Om vi stannar här kommer vi också att dö. Låt oss nu gå över till arameernas läger. Om de låter oss leva så får vi leva. Om de dödar oss så låter oss dö. I skymningen steg de upp och gick in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av lägret, se, då fanns inte en människa där. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras. Ett dån som av en stor här, och de hade sagt till varandra, Israels kung har säkert lett hjälp mot oss av hittiterna och egyptiernas kungar för att de ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergivit sina tält, sina hästar och åsnor. Och de hade övergivit lägen sådant det stod och flytt för att rädda sina liv. När de spetälska kom till utkanten av lägret gick de in i tältet och åt och drack. Och det tog silver, guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan vände det tillbaka till ett annat tält och tog vad som fanns där och gick bort och gömde det. Men därefteråt sa de till varandra, vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon drar vi skuld över oss. Kom så går vi och berättar det här för konungens hus. Och så gick de bort och ropade till vakten vid stadsporten och berättade för dem. Vi kom till arameernas läger, men den fanns inte en människa. Och de hörde inte ett ljud av någon människa. Där såg endast hästar och åsnor bunna och tält som stod där de brukade. Det som höll vakt vid porten ropade ut detta och man berättade också inne i kungens hus. Ja, de här 4 spetälska, de fick vara med och se att fienden, den hade flytt. Och så får de äta sig riktigt mätta där också. Men så kommer den här reaktionen som det står i vers 9 där. Att vi därefter sa det till varandra. Vi gör inte rätt. Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar tills imorgon drar vi en skuld över oss. Kom så går vi och berättar detta i kungens hus. De kunde komma med goda nyheter helt enkelt. Och det fick de vara med och berätta. Och jag tänker på det här att det var väl ingen som hade tänkt att de här fyra spetälska skulle få vara det här redskapet som kom med goda nyheter. De var ju liksom utanför, de fick ju inte bo inne i staden på grund av sin sjukdom. Och så var det välvilja från stadens folk som fick dem att fick mat och sånt. Men det här visar att Gud, han kan använda vem han vill. Han använder de här fyra spetälska som ingen annan tänkte på. Och det är väl som Paulus också skriver i första Korintherbrevet, det första kapitlet, där vers 26-31. Där står det så här, det som ingenting var, det utvalde Gud. Och han använder de här fyra spetälska som ingen hade räknat med. Och det är väl så här för oss, när vi tänker på hungersnöd, vi kanske inte riktigt kan förstå det. Jag såg på nyheterna igår på nätet att man räknar med att det finns 800 000 miljoner människor som lider av hungersnöd idag i vår värld. Men vi har det bra i vårt land och det kan vi vara glada för. Vi har våra kylskåp och våra boxar eller frysskåp, så har vi mat. Så vi klarar oss och går vi in i någon av livsmedelsaffärerna så är det inte tomma hyllor. Utan vi kan köpa hur mycket vi vill och vi kan äta och ha det gott. Och det är en välsignelse det. Men det finns en annan hungersnöd skulle jag vilja nämna i vårt land och vår egen världsdel idag. Och det är den andliga hungersnöden. Och den är mycket, mycket stor. Och vi kan se vad profeten Amos säger om detta i det åttonde kapitlet. Profeten Amos, det åttonde kapitlet, vers 11-12. Där står det så här. Se, dagar skall komma, säger Herren, Herren. Då ska sända en hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan att efter att höra Herrens ord. Det ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter Herrens ord, men det ska inte finna det. Idag är det många människor som betalar stora pengar för att fylla sitt inre med en frid, en glädje, en trygghet. Man söker och söker, men man finner den inte. Och jag vet för några år sedan, jag mötte en medelålders kvinna som har sökt mycket new age och nyandlighet på olika sätt. Och så säger de här orden, varför har ingen berättat detta tidigare om Jesus? Jag som har sökt så många år och lagt ut så mycket pengar på så mycket, men ingen har berättat det för mig. Att det var gratis att komma till Jesus också och få uppleva frälsningen. Och det är väl som Jesus säger också när han frestas i Matteus det fjärde kapitlet. Matteus det fjärde kapitlet och vers 4. Då säger Jesus de här orden mot Satan då, djävulen. Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår Guds mun. Vi behöver bröd för vår likamliga människa, men vi behöver också få Guds ord. Och ett annat intressant sammanhang i samma evangelium, det är Matteus, det är 14 kapitlet. Det är när många människor har varit samlade och lyssnat på Jesus och så börjar de bli hungriga. Och Jesus säger till lärjungarna att vi får ordna det här och de börjar samtala om maten där. Matteus, det 14 kapitlet, vers 15 och 16 står det så här. På kvällen kom lärjungarna fram till Jesus och sade, platsen här ligger ensligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till lärjungarna, de behöver inte gå härifrån, ge ni dem att äta. Och så fick de vara med om det här bespisningsundret och det var många tusen personer. Men det var just de här orden, ge ni dem att äta. Vi ska vara med och ge folket, vi som sitter inne, om jag får använda det uttrycket, med livets bröd, vad det finns. Vi ska göra rätt och dela med oss. Vi har idag ett glädjebudskap. Vi vet var det finns mat. Det behöver inte vara hungriga. Och så säger det, de här spetälska, att om vi tiger, då kan det bli för sent. Och det är en allvarlig sak detta. Det talar om att nu, idag, har vi ett glädjebudskap. Och Jesus, han säger i Johannes evangeliet i det 9:e kapitlet, de här orden. Johannes evangeliet, det 9:e kapitlet och vers 4. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Nu har vi möjligheter medan det är dag, men det kommer en stund då det kan bli för sent. Och nu har vi fred och frihet i vårt land. Vi har möjligheter att vara med och sprida evangelium. Och då undrar jag, vad väntar vi på då? När vi har fred och frihet? Jag vet ingenting om det politiska läget eller hur det religiösa läget kan bli i vårt land. Men det kan förändras. Så att de här vidöppna dörrarna vi har idag, de kan stängas. Och då kanske vi står där och säger, varför satsar vi inte mer när det var öppna dörrar? När vi hade pengar och tid och kraft. Och så står vi där kanske med stängda dörrar. Vi vet ingenting om framtiden. Agneta och jag, vi har lärt känna ett par uppe i Karlskoga som har jobbat med sin husvagn och sin husbil. Har de varit ute på torget för att möta ungdomar. De är lite äldre än oss. Men nu har de jobbat en hel del på fängelset där i Karlskoga. Vivian och Leif heter de. Och de har haft flera alfagrupper också på fängelset. Och det har varit väldigt intressant att höra dem. Och de räknar nu på en tidsperiod här så de har fått be med 60 stycken interner på fängelset där. Men när de skulle ha en av alfagrupperna där, berättade Leif hur de har annonserat om det. Och så skulle de ha den här dagen och eftermiddagen för det här. Och då kom det flera av internerna där. Och då var det två av dem, var bland annat muslimer. Och den ene mannen, han var väldigt högljudd mot Leif när han började prata om Jesus. Och högröstar och protesterar och han vänder på klacken där och går därifrån. Men den andra muslimske mannen har satt kvar. Och när de ska ha samling nummer två sen så kommer den här andra muslimske mannen, vi kan kalla honom för Adam. Han kommer tillsammans med de andra. Och Adam har med sig ytterligare en ny man, en intern där, som också var muslim. Och så säger Adam till Leif när de är samlade. Leif, jag vill att du berättar det du berättade förra gången om Jesus. Ja, men säger Leif, vi måste gå vidare nu på programmet. Vi har nytt vi ska ta upp här. Då säger Adam en sak och tittar Leif i ögonen och säger, berättar inte du det om Jesus, då får han aldrig höra det. Och det är sant. Det var hans tillfälle. Och när Leif hör de här orden och Vivian, då bara de smälter ner. Vi får ta det en gång till, för han måste få höra om Jesus också. Och tänk att det är en muslimsk man som säger detta. Och det måste vara fel att några får höra evangeliet, en liten grupp får höra evangeliet många gånger, medan en stor skara aldrig får höra det en enda gång. Och vi har mött gång på gång när vi varit ute med kafébussen. Och vi har mött ungdomar som har sagt det och de har skrivit mejl efter och till oss. Och de skriver så här, jag har aldrig tidigare hört om Jesus. Det är svenska ungdomar. Och som en grabb sa till mig, jag vet mer om islam än kristendom. Och jag tänker på den unge mannen, 25-årsåldern. Han är fotbollsspelare från Kalmar. Kom in i bussen i Borgholm på Öland. Vi har varit där många gånger ner vid hamnplanen där. Och då säger han tre gånger den kvällen, säger han detta till oss. Tack för att ni berättade om Jesus. Jag visste ingenting. Han säger det tre gånger. Och jag tänker på när vi har jobbat också i Österrike några år med en kafébuss. Och där är ju högkatolskt. Och många vet inte direkt kanske har fått den undervisningen om Jesus. Men vi lärde känna en lantbrukare, Peter heter han. Han skulle fylla 40 år, han hade kommit till tro och hans familj. Och Peter ville inte ha några fester och sånt där, men så kände han, jag vill dela med mig detta. Och så delade han en tanke med oss där hemma hos oss och sa han, jag har ju min gård där nere, och han hade många mjölkkor och så här, men sen har jag en gård eller en liten ställe uppe i bergen där också, där kvigorna går på sommaren och betar, och där skulle jag vilja ordna till en grillfest, bjuda in mina släktingar, mina grannar, men skulle jag väl också vilja bjuda in mina nya vänner nu från församlingen också. Och så gjorde han en grillfest, det kom 80 personer. Och så bjöd han in ett par som heter Otto och Li. Hon var från Finland och han från Österrike. Gospelpar, sjung sånger. Och så fick våran pastor som var finsk missionär tala om Jesus där. Och de sjöng bland annat den här sången, Jesus han är svaret för vår värld idag. Och så gick det några veckor sen efteråt, så när var vi ute och gick där, Agneta och jag, vår mellanson i bergen där. Och så kom vi till den här gården. Och det var den 70-åriga mannen, han hade servering där och vi satt och åt det. Så säger han, får jag lov att slå mig ner där? Ja visst. Då berättade han att jag var på Peters 40-årskalas och han och grillade. Där det var grillning. Ja, det var vi också, sa jag. Och så sa han så här, jag har tillhört katolska kyrkan hela mitt liv. Jag är med i kyrkokören, men jag har aldrig hört såna här sånger om Jesus förut. Jag har aldrig hört en sån här berättelse, förkunnelse, som predikan om Jesus. Och det här är Europa idag. Och när vi var i staden Linz, vi var med på en stor satsning där och sprida evangelium. Då var det en man i 50-årsåldern där och han kom fram och sa, jag visste ingenting. Det är ingen som har berättat för mig förut. Men nu har jag fått hört det om Jesus. Påskveckan så var jag till Jönköping och ärenden, och jag vet att man har bön i Pingstkyrkan vid Västra torget mellan 8 och 9 på morgonen. Och jag åkte dit för jag tänkte jag ska vara med på den. Men då var det inte de gamla vanliga som var där på bönen, utan det var många fler och vi var en annan lokal. Vi var ett 50-tal och det var många färgade där. Afrikaner bland annat också var med. Och då hade man bjudit in folk från lite olika länder. Och då var det bland annat 3 pastorer från Burundi. Och då säger den ene pastorn där, när vi ska ha bön, offentligt säger han, tack till församlingen för att ni sände missionärer. För hade ni inte gjort det, då hade vi aldrig fått hört om Jesus. Och nu kom de till Sverige och bad för Jönköping och Sverige. Och vi som kristna, som församling, vi har fått ett uppdrag, och det är att berätta vidare om Jesus, att han är världens frälsare. Och det uppdraget, det gäller fortfarande. Och vi beter oss inte rätt om vi behåller det för oss själva, utan det ska vi dela med oss till andra. Och jag vet vid något tillfälle, nu nämner jag mycket om bussen, men det är det som händer också. Jag vet ungdomar som har kommit och sagt till också så här vid flera tillfällen, äntligen kommer ni, vi har väntat på er. Och vi har inte annonserat någonting att vi skulle komma dit, och kyrkan har inte annonserat. Men så har vi frågat dem, har ni väntat på oss? Ja, har de svarat, har ni någonting i kyrkan, då borde ni väl gå ut och berätta om det. Tänk på vad Paulus säger också i Romarbrevet i 10:e kapitlet. Vi ska läsa det, och vers 14 och 15 där. Romarbrevet i 10:e kapitlet, vers 14 och 15. Men hur ska du kunna åkalla den som du inte har kommit till tro på? Och hur ska du kunna tro på den som du inte har hört? Och hur ska det kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om det inte blir utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Ja, hur ska de kunna tro om ingen berättar? Berättar inte vi, då vet de ju ingenting. Och nu ska jag säga en sak. Jag säger med stor ödmjukhet och respekt. Jag säger det först och främst till mig själv. Men jag vill dela detta med er. Och jag har en fråga så här, som lika gärna gäller mig själv. Men det är denna frågan, har vi nöd för Sverige och Europas människor att de ska få höra evangelium? Har vi den nöden som vi kanske hade för en del år sedan? Eller har vi tappat den? Eller är vi nöjda med hur vi har det? Och jag undrar bara, vad har hänt med oss kristna? Har vi tappat något? Har vi förlorat något? Att det bara rullar på. Men att människor går förlorade, bryr vi oss inte om det. Och då tänker jag på vad Paulus skriver i Efesierbrevet, det första kapitlet. När han skriver detta brev till församlingen där, då är det omkring år 60 efter Kristi födelse. Och då står det så här i vers 15 och 16 i Efesierbrevet 1. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Här nämner Paulus att han tackade Herren för deras kärlek. De hade en kärlek. Men så går vi fram, så får de ett nytt brev för samlingen i Efesus. Och det är Uppenbarelseboken, det andra kapitlet. Och då har det gått ungefär en 35 år mellan de här breven. Och då står det i vers 4 där. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Vad har hänt på 35 år? Ja, det var inte kanske att de hade bytt religion eller på något sätt. Men det hade svalnat iven, står det i någon översättning. Det hade svalnat. Är det så att det kan bli så i våra liv? Ja, jag ställer denna frågan lika mycket till mig själv. De fyra spetälska, de kunde ha stannat inför det här. Nu har vi mat, nu har vi överflöd. Nu kan vi vara nöjda resten av livet. Men de kände, vi vill dela med oss, vi vill gå vidare. Och jag mötte för någon månad sedan en man i en frikyrkoförsamling. Han är ordförande i den församlingen. Och så säger han, Ove, jag är så trött nu på när vi har våra styrelsemöten, sa han. Det är bara punkter om det inre livet. Vi har inte en punkt om att vi ska nå ut i vårt samhälle. Och nu hade de en större sak i den staden. Och han sa, jag tog upp om att vi skulle kunna ha ett bord där och finnas med och nå människor. Och jag tänkte fråga dig, kan du hjälpa oss att få fram biblar? Men han sa, jag fick ingen som ville ställa upp och hjälpa mig. Så han sa under tårar, vad håller vi på med, Ove? Och jag skulle bara vilja ge denna uppmaning till er som församlingar. Det är väl kanske sista gången här, för vi flyttar ju sen. Men jag skulle vilja göra detta med stor respekt. Glöm aldrig uppdraget vad Gud har gett oss. Och det är att vi ska dela med oss av livets bröd, evangeliumet om Jesus. Tappa aldrig bort detta. Och låt det inte bli för fint i våra kyrkor och våra församlingar, så att inte de här fyra spetälska får vara med. För det kanske de Gud börjar med. Vi har inte tid. Men Gud använder dem som ingenting var, och så får de vara med och sprida evangeliet. Och jag tänker också på det här, och igen på fotbollsmatchen där. Då är det så lätt när man står uppe på läktaren eller sitter där och har synpunkter på dem som spelar. Och man tänker, varför passar inte bollen till han? Johansson var ju ledig där, kunde ha gjort mål sen. Då har man synpunkter. Men jag skulle vilja säga till dig, kom ner från läktaren nu. Du behövs på plan. Vara med och göra bollspelet. Vara med. Du kan lätt sitta upp och tänka, pastorn ska göra si och så. Men vi behöver varandra. Det är ett lagarbete, detta att vara tillsammans. Och vad gjorde de fyra spetälska? Vad var det de sa i slutet? Vi läste det. Kom, så går vi till kungens hus. De kunde ha sagt, ja, men det är din tur att gå, eller du får gå, eller någon annan. Men de gick alla fyra. Och jag tycker det är så skönt det här, att vi gör det tillsammans. Det är inte en som gör det, utan tillsammans. Det är min hälsning idag. Glöm inte uppdraget vad Jesus har gett oss. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för hur du brukar de fyra spetälska männen. Tack att de fick komma med ett glädjebudskap, Herre, till kungen och hela staden Samaria. Och de fick äta sig mätta sen, Herre. Och Herre, hjälp oss att inte sitta inne med vad vi har upplevt med dig, utan få vara med och dela det med oss. Vi ber om frimodighet, vi ber om ödmjukhet, och vi ber om att du ska ge oss kraft för uppgifter som ligger framför för oss var en. Tack att du har tänkt stora tankar, och du vill frälsa och förvandla människors liv. Amen. Amen.